Kakan Hermansson.
Yes, my love, Britta Zackari.
Vi har ju en podd som heter Ofyllt hemma.
Ja, den är otrolig, för den handlar om hemmet, men också om så mycket annat.
Den handlar om lästedianer, den handlar om kentaurer, den handlar om Realtree Camo.
Det handlar om mycket textil ibland.
Den handlar om att sälja mitt hus, att köpa ditt hus.
Det handlar om min ägglossning.
Alltid, ja. Min också.
Tack. Den heter Ofyllt hemma och den finns där poddar finns.
Hörs i podden, hej då! Hej.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Ihåg kom oss till liv heter Johanna Rubin Drangers nya bok. Och den ska vi prata om idag. Och mycket mer såklart. Herregud, vi har ett liv att prata om. Och flera andras liv också. Välkommen till Underhuden.
Underhuden med Kakan Hermansson.
Okej, Johanna Rubendranger. Välkommen till min podd Underhuden.
Tack.
Vi är gamla kollegor.
Det är det.
Men en stor skillnad statusmässigt. Professor och adjunkt.
Men när jag satt i samma nämnd som du, då var ju du studentrepresentant.
Men gud, just det!
Ja, så du var inte adjunkt först i alla fall. Kanske mitt sista år, jag vet inte.
När slutade du?
2017 slutade jag.
Ja, då var jag adjunkt. Men jag, i lärarförslagsnämnden.
Ja, det var ju där vi...
Men gud,
Det jag alltid tänker på. Att det var ju där, du var ju liksom studentrepresentant och var jättebra.
Och kallades för genuspolisen. Det var innan du började.
Jag hörde att du sa det på en podd. Och, men du sa ju inte vem som hade sagt.
Nej, ja, det var en manlig lärare.
Det låter ju bekant att det användes den typen av...
Du var professor i illustration.
Ja.
På Konstfack.
Ja.
På det som på den tiden hette GDI. Hette det storytelling?
Visuell kommunikation. Aha. Ja, just det. Storytelling hette det när jag började.
Ja.
Och sen bytte vi till visuell kommunikation. Ja.
Men jag får ändå säga att alltså GDI då, som jag fortfarande säger, visuell kommunikation. Ni är ju den mest progressiva inriktningen på Konstfack. Ni har ju varit mest progressiva. Ni har ju utvecklats mest under den tiden. Alltså jag började där 2006. Jag tycker att ert fack är det som har gått i bräschen. Håller inte du med om det?
Jo, det kanske blev så. Men jag tänker att det också... att det handlar om en massa... Eller jag vet inte. Det kanske finns någon annan institution eller... Vad det kallas för nu för tiden. Kanske inte kallas ens för fack, jag vet inte. Men spelar ingen roll. Någon annan inriktning som... Jag vet ju inte riktigt hur det är precis nu. För jag är ju inte där sen... Vad är det då? 5 år faktiskt.
Det är så länge. Ja.
Men... Så jag vet ju liksom inte hur det är internt riktigt, menar jag. Men... det var ju mycket som hände de där åren också. Alltså i samhället. Men, och sen var det ju också så otroligt... intressant för oss därför att visuell kommunikation är så stor del av liksom det vi alla människor lever i idag. Så hela det fältet är ju liksom så relevant hela tiden. Och då har det också handlat om att formulera om fältet så mycket. Och få oss själva och andra att förstå liksom vad är det här på väg och varför är det så viktigt att formulera sig kring de här frågorna och vad kan visuell kommunikation göra?
Ja. Vad kan du göra då?
Allt.
Tack för idag.
Ja, men det är också det liksom...
Kan du vara så här lite mer?
Ja, förlåt. Ja, så. Ja. Lite mer. Nej, men det är också det som jag skriver om i min nya bok om liksom propagandans makt. Jag menar, det känner ju folk till hur mycket makt propaganda och antisemitiska bilder och sådana där saker hade... Före, under, efter andra världskriget. Men sen är det ju som om att man inte riktigt tänker på det som man har omkring sig idag som propaganda. För det ser, för propaganda är liksom redan, oj förlåt, redan satt i ett fack som någonting som man förstår som propaganda, eller hur?
Men kan, om någon som lyssnar tänker, men vad då för vardaglig propaganda, vad kan det vara då?
Jag tänker att det handlar, alltså budskap som vi får via bilder är ju allt möjligt, men det kan ju handla om allt ifrån igenkänning och empati. Alltså att till exempel att bilder kan ju göra att man tecknade bilder också. Mm. Serieteckningar och så kan ju göra att man lättare känner empati inför en människa eller karaktär eller situation.
Mm.
Samtidigt som att bilder också kan få, kan främmandegöra människor. Som jag ju har liksom föreläst och skrivit mycket om och så.
Jag tänker mycket på liksom... Alltså som jag skulle formulera det, typ heteropropaganda. Hur man alltid alltså presenterar familjen. Alltså i sådana konstellationer. Och också att det skulle vara så nyckeln till lycka. Men jag tänker också på alltså rasistisk propaganda. Om hur, alltså mer hur man kanske normaliserar vithet.
Mm, absolut, precis de. Mm. Ja, bland annat de frågorna.
Mm.
Som ju kanske är de mest uppenbara liksom i samtidsdiskussionerna just nu. Men sen är det ju... jag känner liksom att jag ända sedan jag var barn har på något plan förstått bilders makt. Alltså hur mycket makt bilder har. Därför att jag märker ju också fortfarande när jag är så här gammal som jag är idag. Mm. Hur påverkad jag blir när jag ser bilder av saker och ting. Jag kan ju liksom jättelätt få såna... Att jag märker att jag blir liksom fyrkantig i huvudet av, av bilder av skönhet till exempel. Och att det direkt går in. Det är ju så, det är, bilder kommunicerar ju så direkt också. Mm. Det har ju inte det här lagret liksom, av intellektuell filtrering. Nej. Som man har om man ska läsa en text. Mm. Ja, man bara tar in det liksom.
Mm. Men du, när du säger att du förstod bildens makt tidigt, så det var inte bara ett intresse för liksom att teckna som du hade?
Nej, jag känner att jag kan liksom inte säga, nu kan jag säga ett tillfälle, alltså jag kommer ihåg att jag hade till exempel en sån här Disney-version av Askungen, en sån tecknad bok hemma, och att jag förstod att det var meningen att jag skulle tycka att teckningarna av stuvsystrarna visade fula unga kvinnor och att jag ändå identifierade mig med dem och att jag förstod att det var fel, fast jag var ett barn liksom. Jag kunde inte formulera allt det här som jag kan formulera idag, men jag kommer ihåg den liksom förvirringen kring att jag förstår att här finns det ett budskap som jag inte tolkar på det sätt som det är tänkt.
Ja. Men och när blev det ett yrke för dig? Gick du konstfack?
Ja, jag gick konstfack, men jag hade ju någon så här konstig föreställning om att jag skulle bli formgivare och industridesigner eller någon slags, jag vet inte, något mer manligt kodat än tecknare.
Varför det?
Ja, för att det var liksom, jag kunde liksom inte se framför mig att man kunde ens vara tecknare då.
När gick du på konstfack?
Jag gick... fråga inte om år. Det kan inte
vadå?
Jag.
Hur gammal
kan
är
liksom
du?
Inte... 92 kanske.
Ja.
Eller? Nej, det var inte alls rätt. Nej, vänta. 95. Gick... 95, 96.
Ja, det är 10 år innan mig.
Gissa lite.
Ja, men det låter bra. Det låter verkligen reasonable. Ja. Men jag tänker att så här, det är likt mig, för att när jag började på konstfack var det kanske så... prime time på ett sätt, min aktivisttid, och jag var så superpolitisk allting jag gjorde, men jag tänkte inte att jag kunde ta med mig det in i konsten. Det tog mig liksom ett år att förstå att jag kunde göra politisk konst.
Var det ett år efter konstfack?
Ett år på konstfack? Ja, ett år i att jag förstod liksom inte hur att jag ens kunde kombinera det. Och det är så lustigt, för jag, alltså att jag, vad har jag någonsin tänkt så? Men det låter som på dig att det var lite liknande, att du, ditt intresse för makt och bild, tänkte du bort det eller?
Nej, men jag var liksom så mycket i ett så här i ett överjags-jag tills att jag hoppade av från konstfacken. Jag gick på metall och på industridesign. Först gick jag på metall i 2 år. Och sen gick jag på industridesign i 1/2 år. Och så hade jag jättemycket ångest. Och bara, det gick inte. Och så hoppade jag av. Och det är det min bok Fröken Märkvärd och karriären också handlar om. Att jag liksom bara sprängde sönder inifrån av... För att jag hade så starka liksom överjagsföreställningar om. Så jag kunde inte ens... Jag kunde liksom inte ens... se att det här är helt fel för mig, fast det var ju verkligen helt fel. Men och så hoppade jag av och så satt jag och liksom försökte skriva en roman typ, som sen blev då långt senare Fröken Märkvärdig karriär.
Vilka var så högpresterande.
Fast också
att sätta sig ner och skriva en roman, det är inte normalt. Alltså för vissa är det, men det är ändå a big thing.
Jo, men det var ju också som en slags sätt, tänker jag så här, att en slags räddande tanke. Jag lyckades ju aldrig göra det. För att jag är ju inte liksom... Ah. Jag menar,
du skulle inte säga författare nu.
Jag är inte en skrivande människa, tänkte jag säga. Men samtidigt har jag ju faktiskt just skrivit en bok som är 430. Ah, nej, men jag
Är du kvinna? För jag doftar mig till ett kvinnligt självförtroende. Alla snubbar bara, ska jag sätta mig ner? Jag har ingenting att berätta, men ner ska det.
Men samtidigt så sa vi ju just det, att jag ändå tänkte så här, jag ska skriva en roman och så. Ja.
Men det där överjaget.
Ja, men jag lärde sen känna det via också mina, jag jobbar fortfarande på de här frågorna ständigt. Men jag lärde känna det via 800 000 års terapi i olika former och att göra de här böckerna som ju också är liksom att för mig så handlar att göra de böcker som jag har gjort, det har ju alltid handlat om så här, en kombination av att det här förstår inte jag riktigt. Så jag vill bara gräva i det här. Liksom.
Mm.
Och sen är det också en massa saker som jag känner så här, det här vill jag säga till andra. Eller det här vill jag förmedla eller kommunicera.
Och vad är det du inte har förstått, säger du?
Vad jag inte har förstått.
Mm, du säger att du vill ta reda på, eller du vill förstå saker. Vad är det du tidigare inte har förstått, liksom, som du har undersökt i dina böcker?
Ja, men i Fröken Märkvärdig så undersökte jag ju liksom precis allt det som jag... Det var ju fruktansvärt att göra det. Då hade jag gett ut Fröken Livröd och kärleken innan som hade gått... Ja, men som var min första bok. Man blev jättefint och väl mottagen och så här. Det var ju fantastiskt. Men det var ändå fruktansvärt svårt att göra Fröken Märkvärdig och karriären, för att det handlar ju om allt som jag skämdes över. Liksom allt som jag brottades med och skämdes över. Nämligen att inte tro på sig själv. Att inte klara av att vara svag och att vara påverkningsbar av liksom andras krav och andras värderingar. Och att synliggöra det för mig själv och för andra.
Mm.
Liksom. Så
skulle du säga att du har men nu har jag gjort den läxan, nu har jag lämnat det bakom mig, eller är det någonting du fortfarande kämpar med?
Jag känner att jag kämpar liksom med alla saker som jag har. Min första bok, den handlar om att vara arg.
Mm.
Den gav jag ut när jag var 19 tillsammans med en kompis. En barnbok var det, fast det var liksom en allåldersbok. Så här, den handlar om så här, varför är det så svårt när någon blir arg på en? Varför är det så läskigt att bli arg? Och när jag läser den, om jag läser den idag, eller när jag återkommer till den liksom, så tänker jag, det här är ju så himla sant. Mm. Och det här borde jag verkligen komma ihåg. Det här borde jag... Och liksom det är ju det där att en del av en kan ju vara liksom väldigt klok. Och sen så har man de här... Ja, du vet hur det är.
Ja, jag vet verkligen. Man försöker vara rationell. Men det är man ju inte alltid.
Men jag tänker också att man är liksom så här, man kan ju vara jätteklok och empatisk och bra när man pratar med en vän. Och sen när man pratar med sig själv så är man liksom inte något av det där.
Och sen så, man kan också bli en annan person i liksom i en... Alltså jag tänker att vem man är i en romantisk relation och vem man är i en liksom föräldrarrelation eller vänskapsrelation. Det är liksom 3 olika personer, i alla fall 2 olika personer.
Ja.
Och det är... Fan, det tog mig lång tid att förstå faktiskt. människor.
Men sen går ju, sen är det ju inte heller, eller för mig är det väldigt så här upp och ner också, att jag liksom en dag kan vara upp som en sol och sen nästa dag så och så tänker jag nu har jag nog liksom, nu är jag nog förbi det där.
Mm.
Och sen så nästa dag så räcker det med nästan ingenting, så jag är tillbaks igen alltihop.
Går du terapi nu?
Nej, nu har jag kontakt med en jättebra psykolog som jag liksom kan kontakta
vid behov
mm. precis. Ja.
Jag mejlade min terapeut som jag har gått hos länge, som jag tror ändå har räddat mitt liv mer eller mindre. Hon har alltid sagt, du får komma tillbaka som du vill. Så gjorde jag det för ett år sedan. Hon bara, jag ska pensionera mig. Alltså jag höll på att dö. Hon bara, nu har jag bara några få patienter. Och du vet, jag har skickat hit folk. Studenter, kompisar, bekanta. Jag bara, sluta ta henne ifrån mig. Men då rekommenderade hon en jättebra. Mm-hmm. Så jag går sån där EMDR. Mm. Som jag såna,
vad är det?
Man följer... man följer blicken med man följer fingrarna med blicken. Det är typ som en light hypnos som funkar skitbra på trauma, som jag verkligen rekommenderar till alla er traumatiserade jävlar out there.
Den och hur bra. Länge gör man det där då? Alltså själva de här ögonrörelserna, hur länge?
20 sekunder.
Och sen pratar man också då, eller?
Pratar lite, sen gör man dem igen. Prata lite, gör dem igen. Prata lite, gör dem igen.
Och vad är det det gör? Liksom, vad är det det?
Det är någonting med ögonrörelsen som... jag vet inte, det funkar bara.
Men hur upplever du att det gör då? Liksom bara,
att man kommer nära traumat, bearbeta det och kan kasta det. Alltså man kan lämna det bakom sig på ett sätt som jag kanske inte gör i klassisk psykoterapi.
Mm.
Liksom psykodynamisk. Mm. Utan, ja men det var jättecoolt alltså.
Mm.
Men jag är också väldigt mottaglig för terapi.
Mm.
Jag är som en öppen bok.
Mm.
Bara, terapia mig. Jag vill bli bra. Jag älskar det där. Men du, jag vill ju gärna veta om din nya bok.
Mm.
Berätta om den.
Den är jätte... bra.
Vi började gråta när jag såg låtsasomslaget.
Dammin. Mm. Nej, men jag har jobbat med den i typ... ja, men nu är det nog 3,5 år faktiskt. Och det är ju liksom att jag började leta ibland... jag har alltid varit intresserad av min judiska släkt och så. Men så började jag liksom tänka att jag skulle göra någonting om det som vi visste. Och då när jag började leta bland alla papper och inspelade intervjuer. Vi har en del liksom i släkten och sådär. När jag började leta bland det och lyssna igenom och lyssna jättenoga och ta anteckningar och sådana saker. Då märkte jag att, men vänta, det fattas ju en massa pusselbitar. Som ingen ens har liksom märkt att de är borta någonsin.
Men skulle du säga att ni har som på ett samlat ställe där... ni i släkten har bidragit liksom lika mycket till det här liksom arkivets säkerhet. Alltså ni har en samling som är typ, är den
nej,
lite alltså, helig eller?
Nej, men så här, på en del av min mammas släkt då har det gjorts en bok om, därför att våran släkt har beställt en bok av en folklivsforskare, en svensk folklivsforskare. Wow. Och det är en bok som har funnits, jag tror att den, gud, nu kommer jag inte riktigt ihåg, men kanske 2005 kom den ut eller så. Och den gjordes ju liksom på uppdrag av våran släkt. Så det materialet har jag haft. Och så har jag haft så här fantastiska intervjuer som är flera timmar långa med min mormor och hennes syskon. När de sitter allihop och berättar om hur det var hela deras uppväxt. Och de skrattar och de berättar historier. Och det är så här, jag älskar att lyssna på det där.
Och vem är det som har intervjuat dem då?
Det är min mammas syskon och min mamma.
Ah. Och de har bara suttit med en bandspelare? Ja,
precis. Och sen har min man fört över det digitalt. Så att, och sen har jag under årens lopp, liksom redan för, ja, men för nästan 20 år sedan, så har jag intervjuat min mamma och min låtsasmorfar och sådär. Så jag har haft en del material. Men sen så... upptäckte jag då att det inte fanns... att det var vissa pusselbitar som var borta. Och jag har en sån här manisk sida. Som är att om någonting är borta. då kan jag inte sluta leta efter det. Och det har ju kunnat vara liksom att jag letar efter min dotters lilla myfigur som satt på en speldosa i ett dygn tills jag hittar den. För att jag blir så här, jag måste hitta den
igen. Var låg den?
Ja, men säkert bakom någon soffkudde eller jag vet inte. Men jag hittar den sen i alla fall. Och den där sidan, den har ju då i det här varit väldigt bra.
Mm.
Därför att då har jag inte kunnat sluta. Men vad
var det första du tänkte? Bara, nej, men det här, vänta, det här stämmer inte. Nu är det något som saknas.
Jag skildrar också det i boken. Liksom min egen så här, men vänta, vad är det här? Och hur jag berättar hela tiden för min partner då, Oivio. Om olika saker. Va? Det här står så här. Det är ju jättekonstigt. Ja. Ja, det var alla möjliga saker. Dels så handlar det om att jag upptäckte att vi har släktingar som vi inte har känt till. Att vi har haft. Som jag har också letat upp.
Du önskade ju så mycket att det var jag ett tag.
Jag försökte ju fortfarande. Ja.
är du säker, Karin?
Men det kan också. Vi kan fortfarande inte vara säkra på.
Nej, det är sant.
Jag har inte rätt ut det. 100%. Nej, men... och det var släktingar som... Det är både liksom släktingar som vi inte har känt till vad som hände dem. Det är släktingar vi inte ens har vetat att de fanns. Det är släktingar som vi inte har vetat att de fanns. Och som sen... överlevde och som jag då som sagt har letat upp. Så det är alla möjliga liksom.
Men skulle du säga att det är en vanlig, alltså förutom den alltså generella eller normativa historieskrivningen om judar liksom post andra världskriget, om man inte räknar den historieskrivningen, utan om man liksom räknar den mer privata av familjen som blev kvar, är det typ vanligt att man så här hoppar över fakta, att man liksom förstår alltså, vad jag menar, att man kanske finjusterar den lite själv.
Nej, men alltså det här, det som det har hoppats över att prata om och som har då lett till att det är människor som har blivit liksom bortglömda, det handlar ju om de som har blivit mördade och så. Och det fanns ju liksom en väldigt bra orsak, tycker jag, till varför till exempel då min mammas pappa inte berättade för sina barn att det här hände min familj som var kvar i Polen. Men av att han inte berättade det så har det då sen liksom resulterat i att då har vi ju heller inte knappt... Sen dog han och sen vet vi knappt vad de heter och vissa har vi helt glömt bort och sådär. Men vad skulle jag säga? Jo, men att boken också så här skildrar det som är speciellt med den, tänker jag, är att den dels är en väldigt personlig historia. Som handlar
är det
liksom,
läskigt?
Ja, men det är det väl också. Men det handlar liksom om idag. Om mig idag och min familj och nu och mina barn och sådär. Och så handlar det om bakåt i historien och vår judiska släkt och... i Sverige, men i andra länder också. Och sen är det intressant för att det handlar också liksom om judiskt liv i Sverige på ett sätt som inte så mycket har berättats om. Så,
alltså både i dåtid och samtid?
Ja, i dåtid och också liksom före kriget. Och hur också positivt det var på massor med sätt.
Mm.
Och liksom helt oproblematiskt delvis.
Mm.
Där min mormors pappa och mamma kom till Hindås utanför Göteborg.
Mm.
Och liksom kunde inte svenska, fick massor med barn, hade ortens affär, umgicks med alla.
Och var kom de ifrån då?
De kom ifrån Bialystok.
Var ligger det?
Ryssland, liksom. Området, gränsen. Där. Och de kom dit och liksom blir helt... vad ska man säga, införlivade i det här svenska, är kompis med länsman och med grannfamiljen bredvid och med bönderna och samtidigt har sin judiska släkt som kommer dit och håller kors i kök och alltså att det inte är mot, att det inte var en motsägelse, att det finns ju mycket i den här bilden idag så här att ja, men att Sverige har varit så homogent tidigare och det här visar ju också så här att det har levt sig andra liv här också. Och det har inte alls bara varit homogen tidigare.
Men tycker du att just den bilden är... har du sett den innan i Sverige? Alltså, har du sett den berättelsen innan? Eller känns den helt ny för dig?
Vilken?
Alltså just den som du berättar om när de kom till Göteborg. Alltså den, den sortens inkludering.
Nej, men jag tänker att det finns säkert andra som har skildrat, liksom, det finns ju så mycket olika berättelser, men det blir liksom väldigt, vad ska man säga, det kommer till liv också av att det är en tecknad berättelse och att man får bild på de här människorna som lever där ute i de här, det är också så roliga, de orten heter så här Bollebygd och Rävlanda och där ute i dem.
Vet jag, för där kommer nämligen, jag tror Stefan Löfven kommer därifrån, en legendarisk handbollsspelare.
Uh-huh.
Men jag är också besatt av Göteborg, så
vet du, känner du till Hindås?
Alltså. Ja, men jag vet, Bollebygd tror jag också, alltså nu tror jag liksom att det är så här ett, där borde typ som ett där lite mer progressivt community.
Aha.
Många lite queer, så här, vänsterfolk.
För Hindås, som jag visste inte det när jag började skriva om det här, men det var ju liksom då, när de flyttade dit precis, då är det så här som att de håller på att etablera, alltså att Sverige håller på att etablera Västsveriges Åre där. Det ska liksom, det byggs ju en hoppbacke och det är liksom Nordens största trähotell ligger där. Och massor med pensionat. I början på 1900-talet. Och du vet, hela Sverige är så här, vurma för att man ska, allting kan lösas med att vara ute i naturen, åka skidor, åka skridskor, skridskosegling. Kvinnorna är liksom ute och skridskosegling. Det är så coolt.
Var det också en typ så socialdemokratisk propaganda?
Det tror jag inte att det var. Jag tror att det var mer en så här, ja men, att det låg i tiden. Det var liksom det, ungefär samma som det är idag. Så här, vi stressade storstadsmänniskor. Vi behöver komma ut i naturen, få frisk luft och frisk sport då.
Ja, men jag tänker att det ligger väldigt, väldigt i linje med typ hur man skulle liksom tillgodose en god hälsa för arbetaren. Så att han och hon skulle må bra och prestera bättre på jobbet också.
Nej, jag skulle säga det här är ju liksom mer överklassen.
De ska verkligen ha det bra. Det får man inte glömma.
Men det är också folk i och för sig som så här dagpendlar från Göteborg och så har man liksom speciella ställningar så här på tågen där man sätter sina skidor. Så man, de kommer liksom dit 700-800 personer på en dag. Men på helgen, Gud. Och åker skidor och skridskor och du vet,
alltså, allt jag bara, kunde man ens åka skidor i början av 1900-talet?
Ja.
Det låter helt otroligt.
Ja. Nej, men och då liksom etablerar de sig där och har kommit dit med liksom att prata ryska och jiddisch och ja, vad de nu pratar.
Men vad var deras orsak till att flytta till Sverige?
Det var för att det var extremt våldsamma pogromer där de var. Och det är också en sån här grej som vi alltid har hört i släkten, att det var pogromer. Men så har det på något sätt, det är först när jag hittar liksom, när jag gör det här, så hittar jag artiklar i amerikanska tidningar som publicerades då. Mm. Som beskriver de här, massor med artiklar som beskriver de här pogromerna som var just där. Mm. Därför att det var så fruktansvärt våldsamt. Mm. Så att det var liksom en världsnyhet.
Men var det liksom flera som flydde då till Sverige?
Ja, det var ju många som flydde därifrån. Men sen var det ju inte vansinnigt många som flydde just till Sverige.
Nej.
Men folk flydde ju liksom, ja, mycket till USA, men till massor med olika länder. Mm. Och jag menar, ja, Sverige har ju som du vet liksom varit också mer utvandringsland då. Men ja, nej, men så de, det är också så häftigt liksom att de kommer dit och blir så här, så snabbt etablerade och så snabbt ett med det här samhället, samtidigt som att de så här håller kosher och barnen går liksom och äter fläsk hos grannarna och tycker det är jättegott. Mm. Och grannarna förstår inte alls. Varför tycker de är så gott med fläsk? Det är liksom helt vanligt. Ja.
Men fanns det ett judisk community där då?
Inte alls.
Nej.
Nej, för det var ju typ dem och så liksom någon, högst någon till liksom.
Wow.
Men då hade de också då sina släktingar som också hade flytt därifrån och tagit sig till Sverige och som kom från så här Jönköping och från Göteborg på helgerna. Mm. Så det kunde vara så här 25 personer till middagen då, på söndagarna liksom.
Men hur har det varit för dig alltså personligen att gräva ner dig i det här, att liksom vända på varenda sten?
Alltså det är en hel del också som jag skriver om som har med så här historia att göra, och liksom fastän att det blir liksom mitt personliga perspektiv, man ska säga. Och där har det ju varit också att jag blev så otroligt chockerad när jag, över allting som jag har läst, att jag inte, att jag inte har känt till det förut. Och det tänker jag också är en aspekt liksom av boken, som av de få som har läst den. Så är det ju, ja, men jag fick höra liksom att korreläsaren hade hade varit så här, jag blir så upprörd när jag läser det här. Det har varit på en massa olika sätt för mig. Men en sak har ju varit att jag har känt absolut meningsfullhet med att göra det här. Jag har liksom känt så här, det här är så meningsfullt att jag gör. För att det känns så fruktansvärt viktigt. För det, nu pratar jag ju om historia och sitter här och säger olika anekdoter. Men liksom det är också så många trådar som dras till vår samtid och till det vi ser idag. Och det är helt uppenbart när man... när man läser boken, tror jag, för de allra flesta, hur många likheter det finns. Ja, men så här, hur ett papper, en visa, ett pass kan avgöra människors liv eller död, och hur svårt det är att få komma in. Och, alltså, jag blandar ju också då det personliga med att beskriva olika internationella händelser som var, och så vävs det där ihop.
Under huden.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Har du svårt att sätta gränser för dig själv när det kommer till hur personlig du ska vara? Eller har du liksom, tycker du så här, men det är bara ett måste, jag måste göra det. Alltså allt för liksom berättelsens skull.
Bra fråga. Jag tänker att det kan vara... När jag kände så mest, när jag gjorde den första intervjun om boken. Som jag gjorde för ett tag sedan. Eller för jul och nyår kanske det var. Och då kände jag liksom efteråt att oj, nu har jag kanske sagt alldeles för mycket. För då när man gör en bok, då har jag ju tid på mig att liksom överväga, ska jag ha med det här? Det är inte från en dag till en annan, det är inte så här i realtid som vi sitter här nu. Då är det ju lätt hänt att man liksom säger mer kanske än vad man sen... Och samtidigt så är det ju det som jag tycker är mest berörande och viktigt i sånt som jag själv läser och hör. Det är ju när folk vågar vara öppna liksom, och inte har så mycket lager av skyddsbarriärer. Liksom.
Hur har det känts för dig med ansvaret? Alltså jag tänker att det är en sån himla stor grej av typ så den judiska identiteten. Att så här, bära ansvar, att fortsätta berätta, identifiera.
Jag får så här rys när bara frågar, men för att det är liksom det som mycket av det här handlar om. Och jag känner också inte att det bara handlar om liksom... Jag vet inte om det kommer ur så här, min judiska identitet, en del av det där ansvarskännandet, det vet jag inte. Men jag har ju känt så också med andra... Jag känner inte bara så inför det judiska. Nej. Jag känner ju så inför... Ja, men inför andra, den typen av så här, antirasismfrågor också. Eller för den delen andra frågor med. Men jag kände ett jättestort ansvar att berätta, för att jag tänker ju hela tiden också så här att det skapar ett skydd. Ju fler personer som förstår olika sådana här saker och förstår så här hur främmandegörande fungerar och hur det ser ut och ser de varningsklockorna ringa. Ju fler som förstår det, desto mer skyddad det är mina barn, andras barn, minoriteter och så vidare. Mm.
Men liksom det där ansvaret som du pratar om, hur pratar du om det ansvaret med dina barn? Eller är det liksom, är det lätt att sätta ord på?
Alltså jag pratar ju inte, två av mina barn är ju liksom små fortfarande, man ska säga, 12 och 10. Mm. Och jag tycker inte att de ska behöva egentligen höra om förintelsen och den typen av saker alls ännu. Därför att det är också väldigt annorlunda, tänker ju jag, att när man är själv berörd, alltså det kunde varit jag, väldigt tydligt, att då få höra liksom att för 70 år sedan eller för 75 eller för 80 år sedan så ville och genomfördes det här enorma folkmordet mitt i Europa. Alltså jag tänker ju inte att man kan härbärgera det när man är, eller att det är meningen att man ska kunna härbärgera det.
Nej, men jag tänker, jag kan inte ens minnas när jag, alltså när i skolan vi började prata om förintelsen. Den har ju alltid funnits med. Andra världskriget och första, alltså det har ju alltid funnits med i ens medvetande. Men det är ju så annorlunda för om man är judinna eller jude, att det berör ju en på ett helt annat sätt.
Ja, jag vet inte. Jag kan inte heller liksom komma ihåg så här. Eller jag tror att man läste om det typ i ganska sent. Alltså att det är så här i skolböckerna och så ganska sent.
Ja, det är det kanske. Ja.
Och det tycker ju jag i så fall är bra, men nej, men jag menar mer ett ansvar, den här, liksom, ett ansvar att berätta för vuxna människor. För barn känner jag ju tvärtom, liksom, att barn ska skyddas.
Ja, men jag menar inte bara ansvaret att berätta om förintelsen, utan jag menar liksom ansvaret mer.
Det menade inte jag heller.
Nej, men jag menar liksom typ som din, alltså som en judisk identitet. Att jag tänker att det är så här. Judendom, liksom den identiteten eller det praktiserandet är så mycket mer hotat än bara, jag är bara en vanlig kristen i alla fall, alltså i Sverige. Att ni är mycket mer utsatta, och att jag menar, jag tänker så här små vardagliga saker, den sortens ansvar, jag menar det måste ju, du måste ju ha vuxit upp med det, att det finns liksom i ens.
Men det är väldigt annorlunda för vad det gäller det, så är det väldigt annorlunda för mina barn mot hur det var för mig. Därför att jag växte ju upp helt assimilerat. Och gick i en vanlig svensk skola. Medan de går i en judisk skola. Så att de har ju liksom en, och är på så här judisk sommarkoll. Och liksom de har ju en, det är ju mer självklart för dem än vad det någonsin var för mig. Så.
Kan du önska att du hade det så som dina barn har det?
Jag tänker att det är lite svårt att önska att man hade på något annat. Eller det har jag liksom aldrig tänkt på det sättet. Att jag skulle haft på något annat. Nej, men det har nej, det tror jag. Nej. Men däremot så tänker jag att jag är glad för att de har det. Därför att de... det är liksom en väldigt positiv identitet, tänker jag. För dem. Medan för mig kanske det var lite mer så här, att det var bara helt oklart vad det betydde. Eller det var ju väldigt mycket så. Att det var helt oklart vad det betydde. Eftersom vi var så assimilerade och inte gjorde någonting. Firade någonting och hade ingen judisk liksom, community, man ska säga.
Men är det någonting du har fått fixa den där identiteten själv som vuxen?
Det var liksom något som jag... vi pratade ju om det lite förut och jag innan. Men att jag gick på en så här, kristen konfirmations... undervisning. Och sen så slutade det med, och jag berättar också om det i boken, men det slutade med att jag istället då började utforska min judiska identitet och gå till synagogan och läsa för rabbinen och sådär, därför att det blev en situation där med ledde till det. Och då började jag jobba på judisk koll och jag liksom började göra en massa saker. Så att det har ju vuxit fram. Och
Skulle du säga att du pikar judisk identitet efter den här boken?
Verkligen. Ja. Jag ska också säga att när jag jobbade på Konstfack, då hade jag ju aldrig på mig en davidsstjärna någonsin. Och det var ju liksom, skulle jag ju aldrig haft.
Varför inte?
Nej, därför att det liksom är för laddat. Eller var i alla fall för mig. Att riskera liksom att hamna i, eller att bli ens liksom tanken på att hur det kan uppfattas av alla olika individer som man möter i den rollen. Med studenter och andra lärare och så här, att det var en dimension för mycket. Medan nu när jag är en liksom
civil
person, så är jag på med Davids sköna nästan hela tiden. Också för att liksom lite reclaima det. Att kunna ha det.
Ja, den där, alltså, lärarrollen är ju också väldigt intressant.
Ja.
Jag pratar ganska vitt och brett om vad jag har för politiska åsikter. Men jag brukar också hävda att om man jobbar bara 10% så får man... Jag tror att det är så, om man jobbar mindre än 50% så får man typ säga vad man vill.
Alltså inom... Och hur är det rannar då? Hur är det annars då? Om man jobbar 60% eller 70%, får man inte säga vad man vill då?
Nej, men jag tror, vadå, det är ändå en statlig skola. Alltså jag vet inte.
Nej, det kanske vore bra att få någon slags papper på. Vad får man säga? Nej,
men... Var inte för mycket nu, Kakan. Var inte för... Ja, jag kan...
Nej, men visst är det är jättemycket liksom roller som man måste... navigera i. Och ansvar också, såklart.
Men det säger ju också så mycket att det är så laddat med en davidsstjärna. Det är inte laddat en sekund för mig att ha ett kors på mig.
Skulle det inte ha varit det på Konstfack?
Inte i min roll som lärare.
I din roll som student?
Nej.
Nej.
Alltså mer min roll som punkare 2006 kanske, att det skulle varit lite så här, va? Men nej, jag tänker också så här korset i så här som populärkulturellt fenomen idag, som tatuering. Alltså det är typ helt urvattnad. Davidsstjärnan är inte liksom urvattnad alls.
Nej, men det beror ju också på vad man har haft för erfarenheter liksom. Jag satte på mig en davidsstjärna då när jag var liksom tonåring och började när jag höll på att utforska den här identiteten, eller man ska säga, eller den kulturella tillhörigheten och vad det nu är. Och då så blev det ju en massa situationer som var så jobbiga. Så sen så har jag liksom valt att inte göra det förrän nu igen. Och nu är inte jag i så många situationer där. Men ja.
Hur bemöts du nu då?
Nej, men jag tänkte säga, jag är inte i så många situationer där jag liksom utsätter mig för att någon så här ska kunna komma fram och säga någonting. Men då slår det mig också liksom att bara för några år sedan så kunde det liksom vara att jag hade på mig den. Och sen så, det är många, tror jag, rätt många som gör så att man liksom vänder på halsbandet när man går in någonstans för att slippa riskera att det ska hända något. Och sen är det ju väldigt många som har sån här som jag har nu, som är en shai. Som betyder liv. Och liksom att man har den istället. Därför att då. Det är liksom en judisk symbol. Men det är inte en sån symbol som de som vill hoppa på en känner igen.
Nej.
Så då kan man liksom ha en symbol utan att. Utan att riskera det.
Men det är stört. Men det beror sig på vem man följer såklart. Vad man är intresserad av. Men jag tycker att. Men ändå förstått liksom hur rädslan ser ut hos judar idag i Sverige. Att den har varit stor. Håller du med om det? Är du rädd?
Alltså jag tänker att den där rädslan kan se så olika ut från dels från person till person och från tid till tid. Vad det handlar om. För mig har det kanske handlat mest om så här. I boken så beskriver jag också en situation till exempel där där jag, vi plötsligt, jag och min man upptäcker att det är någon som har målat ett hakkors på vårt hus på gatan här där vi bor i stan. Och så går jag ut och målar över det med mina gamla oljefärger från Nyckeviksskolan, liksom jättefort på morgonen så att inte mina, våra barn ska se det. Men och i den situationen så skapas den här osäkerheten kring så här, är det här liksom en menat mot oss eller är det bara en slump att någon har målat det här just här på vårt hus? Är det för att min man är svart? Eller är det för att jag är judisk? Eller är det för både och? Liksom man vet inte. Och jag tror att i den situationen då blev jag liksom mer ledsen än vad jag blev rädd. Jag tror inte jag var rädd egentligen utan mer just att jag blev liksom ledsen att det kändes utsatt på något sätt.
Helt okontrollerbart också.
Ja, och också det där och som hela tiden är det där som jag just förklarat, det är så här otydligt. Men annars så tänker jag att jag nog mest varit rädd liksom för den här utvecklingen som är i Europa och alltså på det större planet. Så här, utvecklingen med Sverigedemokraterna i Sverige och med liksom främlingsfientlighet överhuvudtaget och antisemitism och rasism. Och,
ja, helt, så, helt brunt Europa. Världen.
Trump och så vidare. Ja.
Ja. Ja, det är mörkt alltså.
Fast
det är också lite ljust. Ja, men jag kan alltså, jag tror men vi lever ju också i en sån bubbla där man bara alltså när man kollar på liksom människor omkring en. Alltså det är så här, för mig var det ju så här gud, jag nu är jag adjunkt på Konstfack, då är du professor som, då vet man att man har en så här, där är en kvinna som har helt otroliga åsikter. Men du är ett parasto. Man vet att så här, folk omkring en kämpa för samma sak. Och det ger ju alltså det ger ju en syre.
Ja. Jag kommer ihåg när Trump blev vald så sa en närstående person att ja men det är så här sista dödsryckningen liksom. Och om man ser det på det sättet så kan man ju tänka liksom att det ändå är på väg åt rätt håll. Och så.
Ja, man får ju hoppas det. Alltså speciellt om man har barn. Då måste man ju liksom...
Och sen är det ju också... Om man ska fortsätta på det här lite mer positiva spåret.
Det gör vi. Ett tag.
Ja, nej men så är det ju också så... häftigt att det har hänt så otroligt mycket i Sverige. Bara de senaste 10 åren. Om vi, man tänker på så här hur vi... Vad vi förstår idag. Och vad folk... förstod bara för 10 år sedan, så känner jag att det är, så här, det är en utvecklingskurva som är otrolig ändå. Liksom. Mm. Och när jag pratar liksom, med min äldsta dotter som är 19, så inser jag ju också hur mycket skönhetsidealen har förändrats från när jag var i hennes ålder. Och det var ju så omöjligt och så trångt. Det var liksom bara att se ut som en blond Barbie-docka. Och nu helt plötsligt så är det liksom helt andra ideal.
Ja, bara det är ju också både och. Alltså jag tänker bara hur... Alltså att man kan liksom... Det finns bredare liksom icke-vita och queera uttryck. Men vi har också en hel så här Kardashian-generation. Att man är så jävla påverkad av det där. Att man vill se ut som någon annan.
Ja, precis. Det kanske är lika starkt. Att man vill se alltid som någon annan. Det vet jag ju inte hur det är för alla andra. Men liksom... Ja.
Jag pendlar också alltid med att tänka... Fan, det är ändå bättre. Fan, det går åt helvete. Nej, men det är ändå lite bättre nu. Och så går det upp och ner. Får väl vara så. Bara man kämpar på.
ett glatt utrop.
Woho! Nej, men det är... Ja. Vissa dagar känner jag inte att jag ens pallar någonting. Sen får man ju deppa ihop en eftermiddag och sen får man ju bara köra på igen. Oavsett vad det handlar om.
Men det är precis som du säger att, jag menar, ja, i så väldigt, väldigt mycket så är det ju också så, ja men så, liksom så många, det finns så många röster nu. Bara det är också så fruktansvärt stor skillnad från för 10 år sedan. Då fanns det så få personer som
Nej. Alltså när jag blev offentlig fanns det ju knappt några offentliga feminister.
Ja.
Det var typ Alexandra Pascalido.
Ja. Under huden.
Okej, men 4 mars?
Ja, 4 mars kommer boken. Och, eller nej, 8 mars kommer den nog.
Otroligt datum. Och när kan man ligga på om ett recensionsex då?
Ja, men det kan man få tidigare.
Är det Bonnier?
Mm, mm, det kan jag ordna så att du får ett.
Får jag fråga varför du inte har gjort det här som en avhandling? För det låter ju
men väldigt... gud vad tråkigt. Va?
Skulle vara helt otroligt få en, liksom en doktorshatt.
Ja, men det kanske jag kan få av dig. Nej, men, kan inte jag få en doktor?
Precis,
så
att, i keramik.
Ja, ja, det skulle jag jättegärna.
Ja, det får se. Nej, men jag menar bara att det, för det känns ju som ett sånt som en sån typiskt bra konstnärlig forskning.
Ja, jo, men det hade verkligen kunnat vara det.
Ja.
Men om jag hade gjort det, rent, om, det om jag verkligen hade gjort det, för tanken har ju slagit mig ändå. Men då är det ju det liksom att man ska ha hela det här... och hålla på med allt det där runt omkring som bara för mig skulle vara helt
självdödande
och som inte alls passar mig, alltså allt det teoretiska och ovanpå verket,
anpassa dig till regler som skulle kanske
exakt
försummat berättelsen.
Alltså jag hade inte kunnat, det har varit som, det har också varit så här som ett, alltså jag har använt all min förmåga. Jag har liksom varit på så här maximal förmåga när jag håller på med det här. Och jag har känt så här, när jag har suttit med det här materialet, det har haft liksom 1 miljard pusselbitar om allt möjligt. Och allt det här måste jag berätta. Och jag måste berätta det på ett sätt så att läsaren tycker att det är spännande och jag är engagerad och inte tycker det är tråkigt. Då har jag liksom känt att det är så här, ja, det har inte funnits något utrymme för att det skulle kunna komma in någon annan. Nej. Och säga så här, ja, fast du behöver också tänka på den här teoretiken som sa det här. Och hur ska du om... Hur ska du,
jag tar tillbaks det. Jag får göra en hatt ändå. Alltså, jag tror inte jag har längtat efter en bok så här mycket sen... Jag vet inte. Alltså, när jag läste det här på Facebook, då blev jag helt eld och lågor. Jag tror det här är en upplevelse som alla borde ta del av.
Så känner jag också.
Ja. Kan du berätta om omslaget?
Ja, vad kul. Alltså det var så galet. För jag har känt så här, hela tiden när jag har suttit och hållit på med det här mastodontverket, den är ju alltså 430 sidor den här boken.
Det är sjukt.
Ja, den är sjukt lång. Men man kan ta pauser när man läser. Och det är mycket bilder.
Mm.
Det är liksom perfekt. Tusentals bilder. Ja. Men i alla fall, då så kände jag hela tiden så här, jag måste ha himlar, jag måste ha hav, jag måste ha skärgård, för det är allting som jag älskar och som är frihet och liksom livet
och lite luft mellan svårigheterna,
luften som är liksom, men som också är ju så här, att påminna om att det är det även för dem som drabbades av olika jobbiga saker eller inte, de, det var ju också deras liv. De levde ju också ett så här vanligt liv som vi gör. Så helt modernt och bara... Och var ute och åkte skidor och var på... Ute och paddla och alla möjliga sådana saker som jag också gör. Liksom.
Mm.
Och var ute i naturen. Så jag kände att jag måste ha naturen.
Mm.
Och så har jag också lagt in i boken... bilder av himlar och sådär som jag hittat. Men den här bilden till omslag, då tänkte jag så här... Jag skulle liksom vilja ha en bild av skärgården. För jag älskar skärgården. Som har liksom en viss, en specifik grad av abstraktion i målningen. Jag vill inte ha ett foto. Jag vill inte ha en perfekt liksom, fotorealistisk målning. Men jag vill inte heller ha en så här naivistisk målning. Och, jag vill, ja. Och så såg jag liksom den här bilden framför mig som jag ville hitta. Och sen satt jag och googlade och hittade den bilden. Nej. Vilket är liksom helt... Jag kan fortfarande inte förstå det. Det är ju helt omöjligt.
Vadå? Vem har gjort den då?
Ja, då klickar jag på den här bilden och så visar det sig att det är en svensk hobbykonstnär som heter Anna Victoria Ingemarsdotter som har gjort den. Och sen kontaktade jag henne och liksom fick tillstånd att använda hennes bild.
Ja, berättade du om boken då såklart?
Ja, jag berättade lite om boken och jag har ju liksom visat också att då vill jag liksom, jag ritar in mig. Så jag är ju liksom framför hennes bild.
Mm.
Men jag älskar den bilden. Jag tycker den är helt, den är liksom precis exakt perfekt på alla sätt och vis. Och jag ett tag tänkte ju så här, jag borde ju liksom göra en bild själv. Jag är ju själv en bildmänniska. Men jag skulle aldrig kunna göra den bilden.
Nej.
Och det var precis den bilden jag ville ha.
Finns
ville
inte det ha originalet någon... då?
Ja, hon har målningen hemma.
Mm.
Men hon... Så det, vi har fotat av den då.
Mm.
Mm. Ja.
Wow.
Ja, väldigt konstigt.
Otrolig story. Att den var liksom svensk.
Ja, men jag förstår inte ens att man kan googla fram, alltså hur kan man googla fram en bild man själv har i huvudet?
Ja.
Jag förstår inte.
Only you can do. Du, tack för det här. Det känns som att jag vill prata om den här boken och om dig i typ 100 avsnitt.
Tusen tack för att jag fick komma.
My pleasure, alltså. My pleasure. Du har lyssnat på Underhuden med mig, Kakan Hermansson, och
Johanna Rubin-Ranger.
Precis.
En podd från Allermedia.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.